Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer bra.
Du har varit med här förr i podden.
Ja, det stämmer. Jag har varit med ett antal gånger och vi pratar ju i regel om tecknade serier.
Har vi pratat om någonting annat någon gång?
Nej, alltså det är väl mer som, den här podden är ju ganska bra på stickspår, så att det har kanske förmodligen blivit ett stickspår som om något annat. Men huvudämnet har jag alltid haft någonting med serier att göra.
Just det. Och så är fallet även den här gången.
Ja, det stämmer. Fast grundämnet får man väl ändå säga är film, men det är serietecknare på film.
Ja, vi tänkte det. Hur serieskapare skildras i film och tv-serier.
Japp.
Ett ganska smalt tema.
Det är ett ganska smalt tema. Sen, just i och med att ämnet är film, för jag brukar ju alltid presentera mig här som tecknare eller möjligen typ översättare eller något sånt där. Men i och med att vi pratar film så kan jag ju säga att jag är ju ständig gäst i en film- och tv-podcast som heter Evedal och Karlssons film-tv. Vi lägger ut varannan torsdag.
Mm. Ja, men väldigt bra podd. Jag har lyssnat på flera avsnitt.
Ah, kul.
Ja, så du har ett stort filmintresse också.
Ja, det har jag.
Och tv-intresse kanske också.
Alltså tv-intresset har jag väl lite grann lagt mig till med för poddens skull. Men jag har ett jättestort filmintresse sedan gammalt.
Mm. Nu kör jag Anton Magnusson igång igen med vår gemensamma stand-up-turné där vi kommer till 21 svenska orter. Örebro, Hässleholm, Borås och Kristianstad står på tur. In på gardenfors.com och spana in alla mina gig och mycket annat. Men jag tycker nästan vi börjar med att kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken!
Ja, och då är det ju så att precis det första jag såg faktiskt när jag kom in här var en väldigt vacker karaff med bourbon i. Ja. Och det skulle ju nästan kännas som en förolämpning att inte välja bourbon.
Ja, du ska få höra alternativen i alla fall. Fanta Zero, Snapple, Gin Tonic, Budweiser, bourbon nyss nämnd, Nikka Whisky, Amarula Cream, Grand Marnier, Hennessy, vodka, Bacardi, Malibu, Passoa, Mer Passion, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Okej, men jag väljer bourbon och sen så att säga någonting till. Jag lade märke att det var ingen folköl den här gången.
Jo, jag var bara lite, eftersom du redan hade bestämt dig så, så tänkte jag bara, då sa jag Budweiser eller något sånt där. Och den är faktiskt en 3-5.
Ja, men en 3-5 och en modest bourbon låter väl som en bra deal.
Det låter bra. Det är bara en modest måndag klockan 13.
Ja, precis. Det är ändå efter lunchtid.
En dansk lunch.
Ja.
Men vad ska jag ta då? Jag var så fruktansvärt bakis igår så jag håller mig nog nykter och tar en Snapple.
Okej, som Seinfeld brukade dricka.
Ja, det Just det, jag tänkte på, det är inte så mycket, de har nog aldrig haft någon serietecknare i Seinfeld-tv-serien vad jag kan minnas.
Nej.
Men ett stort Stålmannen-intresse.
Ja, det stämmer. Stålmannen är med desto oftare. Jag kom på en modern tv-serie där en serietecknare har en biroll, men den kan vi ju komma till så småningom. Mm.
Ja, men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Vi häller upp här i direktsändning. Du tar ett bra glas bourbon där, direkt från karaffen. Och jag ska öppna Snapple. Där hörde ni snappet. Och så ska jag läsa Snapple Fact. Ska vi se här. Now, giraffes can lick their own eyes. Giraffer kan slicka sina egna ögon.
Det är starkt. Det är det inte många som kan, tror jag.
Nej. Inte om de sitter fast i huvudet i alla fall.
Nej.
Intressant Snapple-fakta. Då du lämnar oss med kanske, vi kanske skulle kunna kalla det en av Europas sämsta cliffhangers.
Okej, det handlade om en tv-serie där det förekommer en serietecknare.
Ja.
I mina anteckningar så går jag kronologiskt, men jag kan ju bara avslöja just den här cliffhangern då. Mm. Och det är en tv-serie som gick för några år sedan, typ runt 2010 någon gång, som heter Bored to Death. Och den handlar om en författare, han spelar sig själv, han heter Jonathan Ames och är författare i verkligheten, men han spelar då en sorts version av sig själv som har extrem skrivkramp, och han startar han blir privatdetektiv när han inte kan skriva längre. Mm,
men han är seriemanusförfattare?
Nej, det är han inte, men hans bästa kompis i serien som spelas av den här komikern Zach, svårt namn, jag tror inte Galifianakis.
Zach Galifianakis, just det, han spelar favoritkomiker.
Ja, han, då borde du kolla upp den här serien, den är
absolut
kul.
Bored to Death.
Ja, gjordes 2009 till 2011 om jag ska gissa.
Och det är en sevärd tv-serie också?
Eller? Ja, det tycker jag. Det är inte sådär liksom, det är inte så Seinfeld-klass, men jag såg, det gjordes två eller om det var tre säsonger, och jag såg alla med nöje.
Mm. Jag tycker dock Zach Galifianakis är bäst som stuppkomiker. Men som skådis tycker jag också han är rolig. Han är charmig liksom.
Ja.
Men du antydde att du har en kronologisk lista. Jag har gjort en del anteckningar också. Men vi kan ju följa din kronologi då kanske. Så kan jag, ifall jag tycker att du har missat någonting, kan jag fylla i.
Japp. Någonting säger mig att du förmodligen kommer att kunna fylla i saker. För att jag är så att säga medveten om filmer som du förmodligen har sett, men jag inte har sett.
Mm, mm.
Men då, jag tänkte då börja ganska så från början, att om man så att säga betraktar film och tv, eller film och tecknade serier som massmedier, så är de nästan exakt jämngamla.
Mm, hur många, för ett tag sedan var det 100 år, men det måste vara 120 år nu. Eller
ja, något sånt där. Man brukar väl officiellt räkna 1896 för tecknade serier. Och när man firar filmjubileer...
Och vad är det man räknar då?
Det är The Yellow Kid, som det är väl tveksamt om det ens var en tecknad serie, och det fanns absolut tecknade serier tidigare, men man har bara kommit överens om att nu kör vi det här, så har vi något att ha jubileer kring. Och filmvisningar, det är de här bröderna Lumières visningar, och det här borde jag ju kunna, men jag undrar om inte det är typ 1894 eller något sånt där, så det är väldigt...
Är det bevattnad och sådana?
Det är väl en Lumière-film?
Jag tror det.
Jag tror det också. Jag är inte bombsäker. Typ såhär, arbetarna lämnar fabriken igen och sån här väldigt tidig.
Är det en tåget som åker mot... Alltså tåget lämnar perrongen?
Finns det fast alltså, den är ju mer... Det var ju en skräckupplevelse för publik som inte var van vid film. Alltså, de trodde att de skulle bli påkörda av ett tåg. De här arbetarna som lämnar fabriken, det är betydligt lugnare. Det är bara nu liksom jobbet slut för dagen.
Är det ungefär samtidigt som Winsor McCay gör det här Gertrude the Dinosaur?
Ja, det är den jag tänkte komma till. Men han gjorde faktiskt en tecknad film några år före det. Att 1911 så gjorde han nästan mer som ett prov en animerad film på sin mest kända tecknade serie som heter Little Nemo in Slumberland.
Mm.
Och där, alltså han, i Gertrude the Dinosaur så medverkade ju han själv, alltså både som sig själv och som en tecknad version av sig själv. Och i den här Little Nemo-filmen. Så den börjar med att Winsor McCay och några andra tecknare, en av dem jag har kunnat identifiera, och det är George McManus som tecknade Gyllenbom. Mm. Men han kommer till något ställe där det sitter ett gäng, alla ska föreställa tecknare, jag tror inte att alla är det på riktigt, men McManus är där i alla fall. Och då så slår han vad med dem att han ska kunna göra, om jag minns rätt, en 4 minuter lång tecknad film med Little Nemo. Han gör det här helt ensam.
Och så, det här skildras på film.
Ja, alltså. Det skildras på film. Okay. Dessutom är väldigt bra. Det här kan man leta upp på YouTube. Det är väldigt, väldigt bra bildkvalitet dessutom.
Okay.
Så någon måste ha restaurerat det här.
Men det är inte spelfilm då som skildrar någon slags meta.
Ja, så det är så att säga blandat. Mm. Det är så att säga inspelade sekvenser med alltså McKay och hans kollegor. Man ser McKay när han jobbar och sen får man också se resultatet.
Vad söker man på om man vill se det på?
Sök på Winsor McCay Little Nemo eller Winsor McCay 1911. Men jag tror att det kommer nog upp. Det finns inte så jättemycket YouTube-klubb. Klipp med McKay. Så söker man på Winsor McCay så lär det dyka upp.
Vi kanske ska slänga in att en av anledningarna att jag är intresserad är hur man skildrar serietecknare på film. Att jag håller på med själv att skriva ett filmmanus nu. Istället för att göra Mina problem säsong 2 så börjar jag direkt med en långfilm i samma universum, det vill säga hyfsat självbiografiskt, fast det ska mer utspela sig i serievärlden den här gången än vad det gjort tidigare.
Jag har hört talas om det där lite grann och det lät ju som en väldigt kul idé, måste jag säga.
Ja, det är ju lite upp din allé, om man nu ska översätta från engelska. Men du är ju serieintresserad och du har sett Mina problem.
Det
är lite serieinslag. Det är ju när i avsnitt 3 är väl det som handlar om mest min roll som serietecknare när jag är i Los Angeles och får ett erbjudande att göra. Eller det var någon agent eller några filmproducenter som var intresserade av att göra film eller tv av Simons 120 dagar.
Ah, okej.
Okay. Och det är baserat på verkliga händelser. Jag har varit på möten i Hollywood.
Okej. Okay. Är det där de undrar om något du har gjort är vagt rasistiskt?
Ja, det var så att när boken släpptes i USA, Simons 120 dagar, så var det några recensenter som kallade just för vaguely, att vissa grejer i det var vaguely racist.
Ja.
Men det tog dock inte den här filmproducenten upp. Jag var på 2 möten med 2 olika bolag. Det tog inte de upp där.
Nej.
Men det var dock något som min förläggare tog upp eller skämtade om.
Nej, för jag minns på att det är ju ett återkommande skämt och det är väl just i det avsnittet också. Och det är väl till och med som att det är nästan sista repliken i avsnittet. Det är
liksom, verkligen.
Det blir som en punchline.
Ja. Ett running gag. Mm. Jo, men det var ett... boken kom ut, Simons 120 dagar i USA och det var 2 recensenter som hade använt uttrycket. Jag tror den andra recensenten hade läst den första recensionen och gjorde ett lite dåligt jobb. Men sen var det ju då så åkte vi till Chicago, jag, Mats Jonsson och Colbane Carlson. Och så frågade vi Gabe från en seriebutik i Williamsburg då. Vi frågade honom, vad är det roligaste man kan göra i Chicago? Så sa han att ni måste gå till en novelty store som heter Uncle Fun, där man kan köpa liksom skämtartiklar och sånt där. Och där köpte jag då en get off the phone excuse machine som var liksom, men det var ljudeffekter som skulle vara en ursäkt för att man sa, jag måste sluta här, jag hör polisirener i bakgrunden. Så kom man så, och så hade jag den och så åkte vi till en seriemässa i USA, i Chicago då, som heter C2E2. Och där så, när de köpte våra serieböcker, man kunde vara så paketpris. Köp Mats Jonssons, Colbane Carlson och Simon Gärdenfors bok till ett rabatterat pris om man köper alla 3. Och när någon slog till på det erbjudet och tryckte jag på den här polissirenen så var det så...
Okay.
Alltså bara som en rolig partyljudeffekt. Ja. Men sen kom det fram en asiatisk kille och köpte bara Simons 120 dagar. Och då så tryckte jag på en annan knapp utan att kolla vad det var för knapp på den här get off the phone excuse-maskinen. Och då så var det liksom att någon... då var det liksom en inspelad ljudeffekt, någon som knackades på dörren så... Chinese food delivery.
Okay.
Och det hade inte jag tänkt nej, på, men det var liksom den här asiatiska killen såg inte speciellt glad ut att jag tryckte på den. Och då sa min förläggare efter han har gått därifrån, that's vaguely racist, Simon. men det, och det tänkte jag, det hade passat bra på ett sätt i det manuset, men jag fick inte in det riktigt på samma sätt. Det är för mycket, för lång setup. och det är så här, det är en sann historia, men när man gör på film eller tv så Då bryr sig kanske publiken inte så mycket om det är sant eller inte.
Nej, det stämmer. Alltså, det kan ju... Alltså, det är en fördel med att ta saker som har hänt är ju att... Ja, det känns trovärdigt därför att det faktiskt har hänt. Men man måste ju så att säga i regel göra... Alltså, man får ju så att säga sovra lite bland saker som har hänt.
Ja. Ja, vi ska ju komma in på det ganska mycket, hur trovärdigt skildrade serietecknare är i den här filmvärlden, film och tv.
Ja, för det kan variera oerhört.
Verkligen,
ja. Sen har jag ett ganska långt hopp här i min kronologi. Alltså, vi hade ju då Little Nemo och Gertie the Dinosaur.
Och det är bara ett kort metainslag, kan man väl säga.
Ja, det är ett kort metainslag. Och i Gertie the Dinosaur så är det också korta metainslag. Att där... Alltså McKay, han började göra sina eller visa sina animerade filmer. Han var också turnerande vaudevillartist. Alltså han uppträdde på scen lite grann som en trollkar. Och så visade han de här filmerna och då säger han så att säga, ja, Gertie, släng en mammut i sjön. Och så gör Gertie det. Och han hade också något trick som gör att det ska liksom se ut som att han... Ja, lämnar scenen och så dyker den upp som tecknad bredvid Gertie. Så han var lite så här entertainer. Alltså han var ju huvudsakligen serietecknare och animatör, men han var lite så här allmän entertainer och uppträdde rätt mycket på scen. Men de här Gertie-filmerna, de bygger, märker man väldigt mycket just på hans, det han gjorde på scen. Och de är inte, ska jag säga, de är inte riktigt lika roliga att se bara som film som jag skulle tro att det var att se.
Det finns inte filmat.
Det ska tydligen finnas, alltså när jag googlar det här, så någon ska tydligen ha återskapat en sån här föreställning, men jag hittade det inte. Så att man hittar så lätt animerade Gertie-sekvenser på YouTube, men jag hittade ingen där man faktiskt, där jag faktiskt såg McKay på scen.
Okej, ja. Så det var ett långt hopp.
Från... Ja, sen har jag ett långt hopp faktiskt till 1937 och till en person som vi har pratat om i den här podden, nämligen Rube Goldberg.
Jag har gjort ett helt avsnitt om Rube Goldberg.
Ja, det stämmer. Och här så... Och alltså vi pratar just om hur serietecknare framställs på film. Och här då på 1930-talet och så kommer det vara en ganska lång period att... Alltså Winsor McCay, han är ju verkligen en pionjär och då liksom tecknade serier, det är någonstans nästan experimentell verksamhet i tidningar. Och ofta har... Man kanske tecknar en serie... åt en tidning där man är anställd, men serien kanske bara går i den tidningen. Men i takt med att serierna blev mer och mer populära i dagstidningarna så då startade man speciella syndikat som sålde serierna över hela landet. Och det gjorde att då kunde de här, att gjorde man en populär serie som såldes till hundratals tidningar, då blev man helt enkelt väldigt rik. Så att serietecknare på 30-40, kanske in på 50-talet var dels, alltså verkligen riktiga höginkomsttagare.
De framgångsrika.
Ja, väldigt, ja, de framgångsrika, precis. Och dessutom så blev de en sorts kändisar också. Och den här filmen Artists and Models är ett exempel på det. Att den, jag har inte lyckats se den. Den finns,
det är en film från 37.
Ja, det är en film från 37. Och jag har inte lyckats hitta den någonstans. Så det här har jag bara läst mig till.
Och du har, inte, du, har du som princip, du laddar inte ner från torrent-sidor och sånt eller?
Nej, inte. Alltså det har faktiskt hänt för poddens räkning när, om det bara har skitit sig totalt med liksom en officiell länk eller något sånt där. Men jag har inte som... Alltså det beror lika mycket på att jag är väldigt oteknisk som att jag har höga principer.
Okej, så den kanske finns på Pirate Bay?
Det kan man tänka sig. Det skulle annars vara en väldigt, så att säga... Jag vet inte hur vanligt det är att folk som lägger upp grejer på Pirate Bay är intresserade av så gamla filmer.
Ja, men det finns rätt mycket gammalt där.
Okej, ja.
Ja, vi får se. Artists and Models.
Ja.
Jag har men inte heller sett den.
Nej, men alltså det här är så att säga en ren så här cameo-uppträdande. Det är alltså bara en kort scen där Rube Goldberg är med som sig själv.
Okej. Okay.
Och alltså han är där i egenskap av kändis. Alltså man ska säga, wow, det är Rube Goldberg.
Okej, okay, ja. Så ja, men då kanske vi går vidare på din lista om det bara var en sån kort
ja, precis.
cameo-inslag.
Ja. Utan sen så kom jag till 1950-talet och då hittade jag betydligt fler saker. Och det finns ju då en kategori filmer som, alltså under 50-talet då uppstod ju en stor seriedebatt. Alltså det var ju då när serietidningarna började bli, eller de blev väl populära redan på 40-talet, men det var på 50-talet så började man liksom uppfatta serietidningen som någonting som det var, kunde till och med vara farligt att läsa. Det drogs igång kampanjer mot
ja, serietidningar. Ja, han, Dr. Wertheim.
Ja, precis. Dr. Wertheim i USA, och i Sverige så fanns det en man som hette Nils Bejerot som skrev och varnade.
Och båda de var på 50-talet.
Ja, det här är på 50-talet. Och det här satte spår i filmer. Så att i Sverige så finns det en film som heter Hoppsan av Povel Ramel. Där han spelar serietecknaren Hubert Yrhage som tecknar serien Monstret.
Ja, den har jag faktiskt sett. Jag köpte den på DVD.
Ja.
Min storebrorsa tror jag hittade den någonstans och tipsade om den. Men den är ju skojig på sitt sätt.
Ja, alltså den är ju väldigt, vad ska man säga... Alltså det är inte mycket, det är verkligen en crazy film. Alltså det är väl någon sorts historia, men den liksom verkligen vinglar hit och dit. Och den säger ju, alltså tittar man på så att säga hur serietecknare skildras, då säger den ju inte så jättemycket. Men däremot...
Det är väldigt konstigt, alltså den här Povel Ramel som serietecknare, han liksom ställer upp modeller på en liten scen i sin serieateljé.
Ja.
Och hänger upp pratbubblorna med snören liksom, ja, från taket, och sen ritar han av allting. Liksom. Och så tror jag ingen serietecknare någonsin har jobbat.
Nej, och det är väl dessutom så att han skriver ju inte manusen själv heller, utan de kommer från en liten pojke som jag tror heter X-27 i filmen, som sitter och liksom fantiserar ihop saker.
Undrar varför de valde att göra det så knasigt liksom.
Alltså att vara knasig var väl lite Povels grej.
Ja,
men så att säga det som faktiskt avspeglar verkligheten rätt bra, det är ju just de här alltså kampanjmötena mot serieeländet. Det kan jag tänka mig att det var nog ganska mycket så det gick till när folk...
Ja, i filmen så blir han utsatt för censur och något av ett drev kanske. Och det är en rättegång också i filmen här framme.
Ja, visst är det det.
För han blev anklagad för, jag kommer inte ihåg vad det var, men någon slags obscent skildrande, eller om det är bara våld eller vad det är.
Ja, alltså det är väl framförallt våld har jag för mig i det här fallet.
Skräck, liksom.
Ja, ja. Men som sagt, det här var ju någonting som hände tecknare och förlag i verkligheten. Och i många, många år så fanns det ju på amerikanska serietidningar uppe i ena hörnet en sån här, såg ut som ett litet frimärke där det stod Approved by the Comics Code. Och det här var ju något som förlagen la sig till med för att, helt enkelt för att slippa bli censurerade. Att de insåg att om inte vi inför en självcensur, en sorts förhandsgranskning av tidningarna, så kommer vi bli utsatta för någon form av statlig, eller i och med att det var i USA hade det då blivit en delstatlig censur som... Så jag hade varit ett totalt helvete för, alltså rikstäckande förlag, och så är det plötsligt olika censurregler i olika delstater. Det hade varit fullständigt omöjligt att ge ut tidningar på det sättet.
Det påminner lite om Parental Advisory, klistermärket som fanns på rapskivor i USA och sådär, men eller som kanske fortfarande finns. Men det är inte riktigt samma sak. Det här är att de är godkända.
Ja, precis. Det är till och med nästan motsatsen. För att så att säga Parental Advisory, det är väl så att säga att tala om att här finns det något snusk. Ja. Och den här serien sa att här finns det inte något snusk.
Jo, men den här filmen, det finns ju en film, Comic Book Confidential. Det är ju en dokumentär om serietecknare. Det är kanske inte riktigt det vi ska prata
nej,
om.
Nej, stämmer. Så att jag har inte sett om den inför det här.
Men där pratade vi mycket om det. Att ja. William Gaines som hade EC och sen startade... De startade Mad, serietidningen sen. Men de var ju väldigt utsatta av den här liksom, seriecensur.
Ja, alltså man kan till och med, det finns till och med ett direkt samband mellan de här så att säga antiseriekampanjerna och att Mad blev så framgångsrik. Därför att Gaines kassakor, alltså det som han verkligen drog in pengar på, det var just, och det får man ju faktiskt säga, rejält grova skräckserier. Att man kan ju, alltså läser man dem nu, man kan förstå att föräldrar inte vill att deras barn skulle läsa de där serierna. Men det är bra, alltså det är en bra liksom, konstnärlig nivå på det, men de är fortfarande rätt otäcka. Och de sålde fantastiskt bra. Men han fick ju lägga ner i stort sett alla sina tidningar utom just Mad som han hade dragit igång då. Och då, men han blev så, han ledsnade så mycket på de här restriktionerna som serietidningar utsattes för. Så att han ändrade formatet. Alltså Mad började ju som en vanlig serietidning, alltså i serietidningsformat och i färg. Men för att slippa den här förhandsgranskningen så gjorde han om den till ett magasin i svartvitt och större format. Och det var det som gjorde att tidningen verkligen blev populär. Att då så, det var inte så att den inte var populär som serietidning, men nu så kom den liksom utanför, vad ska man säga, det här seriegettot. Eller att den hamnade liksom bland de vanliga magasinen och blev så småningom... väldigt, väldigt framgångsrik. Det sen bidrar det väl också att då hade ju så att säga Gaines bara, han fick till slut bara en tidning kvar av ganska många och då satsade liksom allt på ett kort med mycket marknadsföring och de...
Ja, och Mad var liksom en crazy humor-serietidning. Inte renodlade serier, det var lite liksom vissa illustrerade inslag och
ja, det stämmer.
Artiklar och sånt där, men... det är mycket parodier och sånt där. Det är förvånansvärt för att många jag har träffat idag som inte vet vad med det är för någonting.
Nej, så det har väl helt enkelt att göra med att du träffar en del människor som är yngre. Jag vet inte var gränsen går för med, men är man yngre än 40 det så har man nog ingen riktig relation till Mad, tror jag.
Nej, jag är ju 43.
Ja, så men... du är nog bland de yngre.
Det kanske är det. Ja. För det var ändå alltså, så här, ganska stort när jag var liten, men... Det var inte så att alla läste Mad i min klass.
Nej, så var det inte. Alltså, när jag läste tidningen, det var ju i början på 70-talet. Alltså, det var så här
det kan ha aldrig varit så att i Sverige att alla läste Mad. I USA
inte att alla läste, men däremot alltså alla, jag kan nog säga att alla i min ålder och säg lägg dra ifrån 10, alltså tar du folk som är födda på 50, 60 och kanske till början på 70-talet, så skulle jag nog tro att alltså 100% av Sveriges serietecknare har läst Mad
på något sätt.
Tecknare. Precis. Men det var ju ingen liksom jättetidning upplagemässigt i Sverige. I USA så var den däremot det. Alltså under sina bästa år så var det en tidning som hade, alltså sålde flera miljoner av ett nummer när det gick som allra bäst.
Ja, men för jag kommer ihåg någon gång du berättade om att Fantomen var så att när du växte upp så var man nästan lite konstig om man inte läste Fantomen.
Ja.
Att det var som så här, ja, men som att inte ha mobiltelefon eller något sånt.
Ja, lite grann. Vi har inte tv hemma, det var lite så.
Ja, för nu är ju tv inte riktigt lika vanligt längre. Men
det stämmer, för man tittar ju inte nödvändigtvis på en tv. Det
men att välja så här, när vi låter inte våra barn ha mobiler. Liksom,
ja.
Men Hoppsan, alltså den var ju ganska skojig.
Ja, det tycker jag. Den är lite förvirrad och sådär. Den har liksom sina toppar och dalar. Men den är absolut en sevärd film, tycker jag.
Ja, kom den för How to Murder Your Wife?
Ja, det gjorde den. Så att jag tänkte, innan vi kommer till den så tänkte jag ta en amerikansk film som faktiskt handlar om precis samma sak, det vill säga den här seriedebatten, och som också är från 1955.
Okay.
Och den heter förvirrande nog också Artists and Models, men den har, så att säga, den har bara titeln gemensamt med den från 37. Och den här från 55, det är en film, alltså innan de blev soloartister så var Dean Martin och Jerry Lewis etablerade som ett komikerpar.
Det har jag läst om i olika comedy-historieböcker.
Ja. Och de var ju väldigt stora på ja, 50-talet framför allt. Då började kanske på 40-talet till och med.
Kommer du ihåg varför de splittade? Eller var det bara...
Alltså jag tror helt enkelt att det är väl som när folk... att turnerar man tillsammans i åratal. Mm. Alltså man börjar ju gå varandra på nerverna helt enkelt. Och alltså det är ju det är under liksom en väldig press. De gjorde, jag tror de gjorde 14 filmer tillsammans. Så den här Artist and Models är deras näst sista. Och jag menar, har man liksom turnerat, då hade de säkert turnerat tillsammans i mer än 14 år. Och alltså man är ju under liksom en viss... Ja, det är inte liksom världens så där lättaste jobb att göra. De producerar så mycket film. Så att, för jag har ju så att säga läst intervjuer med... Nu är väl båda döda till slut, tror jag. Även om åtminstone Jerry Lewis blev ju jättegammal.
Mm. Man ska inte blanda upp honom med Jerry Lee Lewis.
Nej, precis. Som tror jag häpnadsväckande nog fortfarande lever. Trots sin livsstil. Så, men alltså det var ingen liksom...
Men Jerry Lewis, komikern då?
Ja.
Jag har sett att han fanns som seriefigur också.
Ja då, det gjorde han.
Alltså jag tror han, det fanns en egen, han hade, det var en egen serietidning då i USA, ja, som hette Jerry Lewis.
Ja, det var inte jätteovanligt. Alltså det fanns med flera. Jag har en Bob Hope-film som jag kommer komma till om en stund. Mm. Bob Hope fanns också som tecknad serie.
Han var också
serie.
Väldigt känd stupkomiker.
Ja, precis.
Första gången jag hörde talas om Bob Hope, det var när jag var väldigt liten och gick på, var på Malmöfestivalen. Och då hade de någon sån här liksom bumper stickers eller något liknande. Alltså så här, som jag bara sa, liksom, det var så här liksom snuskiga skämt och kanske politisk satir på låg nivå.
Okay.
Och då så stod det så här, i USA så har de Ronald Reagan, Bob Hope och Johnny Cash. I Sverige har vi Ingvar Carlsson. No hope, no cash.
Okej.
Men jag visste inte vem Bob Hope var. Ah, men det var första gången det namnet dök upp.
Okej, okay, men då gjorde det ju någon nytta i alla fall. Det ja. Men hur som helst i alla fall, den här filmen och Jerry Lewis... Det är faktiskt inte Jerry Lewis som är serietecknaren, och under filmens gång så blir Dean Martin serietecknare. Men serietecknaren i filmen, och det här är lite ovanligt, det är en kvinnlig skådespelare, en ganska stor filmstjärna på den tiden som hette Dorothy Malone.
Mm.
Och hon, det är alltså en kvinna som dessutom tecknar en kvinnlig superhjälte. Alltså någonting i stil, jag tror att hon heter Batlady i filmen.
Mm.
Och jag har tyvärr inte kunnat se om den in, för jag har sett filmen fast det är ganska många år sedan. Mitt minne av den är att den är, alltså skildringen av hur de här tecknarna, alltså deras liksom liv och sådär, den är inte jättelångt från verkligheten. Och det kan ha att göra med att, alltså regissören av filmen, en man som heter Frank Tashlin, han började själv, han var först serietecknare. Och blev sen animatör. Alltså han var en av dem som gjorde de här typ Bugs Bunny-filmerna och sånt på Warner Brothers.
Mm.
Och han var en av väldigt, väldigt få såna här animationssnubbar som blev befordrad till att regissera spelfilm.
Yeah.
Och han tog med sig väldigt mycket av liksom den typen av skämt som han gjorde med... tecknade figurer gjorde han också med skådisar.
Mm. För det kan man ju tycka om man kollar på gamla Chaplin och sen jämför det med Musse Pigg och andra tidiga tecknade filmer, så det är ändå ganska liknande fysisk humor.
Ja.
Alltså slapstick och snubbelhumor och folk som fastnar i maskiner och sådär.
Ja. Men så alltså, Tashlin kunde ju liksom göra sånt som att typ någon bara får tag i en 200 kilo tung vikt och liksom står uppe på ett hus och så åker liksom armen ner och blir 5 meter lång.
Alltså, han gjorde det i spelfilm?
I spelfilm, alltså han är rätt speciell på det sättet.
Mm. Och sådana skämtade med Artists and Models?
Ja, det är det. Nu har jag som sagt inte kunnat se om den, så jag kan inte liksom direkt citera den här skämt, men det är garanterat den typen av...
Skulle du säga att den är sevärd?
Ja, det tycker jag. Det, så, om jag så säga, ska jag rekommendera en Frank Tashlin-film som har... Den har mycket gemensamt med den här, men det här för det här är ju så att säga en sorts satir om serier, eller ännu mer om seriedebatten. Men han har gjort en väldigt rolig film som heter Will Success Spoil Rock Hunter, som är en satir om film- och tv-branschen.
Mm, mm.
Som är också från sent 50-tal någon gång. Som jag tycker är... Alltså det är nog en av de roligaste filmer jag sett.
Oj! Oj, oj. Ja, och den är, för jag tycker... Ja, men så, filmer från 50-talet, det är svårt att hitta den nivån alltså, som kom lite senare. Men...
Ja, fast alltså, den här är speciell därför att jag kan inte komma på någon egentligen som har... Alltså just om man är road av väldigt liksom cartoony skämt.
Okej, den är en sån crazy...
Ja, det är i allra högsta grad. Och jag kan inte riktigt komma på någon som har liksom drivit liksom den typen av humor längre faktiskt.
Kan vara Zucker, Abrahams och Zucker.
Ja, det är samma skola. De är väldigt madaktiga framförallt.
Ja, och de är den generationen.
Ja, liksom. Men alltså grejen med Tärskling är att han gör ju så att säga den sortens visuella skämt.
Mm.
Men alltså, han gör samma sorts... skämt som man skulle gjort med Gråben och Julben eller Bugs Bunny, fast med levande skådisar.
Mm. Man får en piano i huvudet och så börjar tänderna spela piano. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Det är sånt. det är intressant.
Den sorten.
Jag är sugen på sig.
Yep. Men i alla fall det som händer i den här...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen modellsfilmen, det är att... Ja, figuren då, alltså tecknaren som spelas av Dorothy Malone, hon hamnar i en konflikt med sitt förlag. Och det här är ju faktiskt också ganska... Det är sånt, det här händer ju ganska ofta mellan serietecknare och förlag. Och det händer säkert rätt ofta på den tiden. Och hon tycker helt enkelt att hon får för dåliga manus. Det är för mycket våld. Och hon tycker också att det är risiga arbetsvillkor, vilket det verkligen var på den här tiden. Att, alltså, tecknarna ägde ju liksom ingenting, utan de fick betalt... Man fick ett manus, man tecknade sin serie, man lämnade in den, man fick en fast summa. Sen sålde ju förlaget, på den här tiden hade det varit enorma upplagor på serietidningarna. Mm. Och förlaget tog in tonvis med pengar och tecknaren fick, i och för sig säkert helt okej betalt, men ändå, man fick den här summan en gång och tidningen bara fortsatte sälja och man fick ingenting.
Men alltså, showbusiness har ju varit så väldigt mycket, även i musik och massa andra branscher.
Men. Ja. Men ska man liksom beskriva lite grann hur, så att säga, serietecknarna beskrivs i den här filmen, då är de är lite så här liksom konstnärsbohemer fast ändå med en fast inkomst. Så att nu minns jag inte om det bokstavligt talat är Greenwich Village, men de lever så här lite liksom bohem. Alltså Dean Martin, han är målare, alltså någon sorts liksom konst, målartavlor och som liksom dras in i den här miljön, helt enkelt för han märker att hon som tecknar Batlady, hon tjänar ju liksom, ja, bättre än om hon bara liksom skulle ställa ut målningar på ett galleri. Men det är liksom den så här lite halvbohemiska miljön de...
Men det är New York City.
Ja, det är definitivt New York. Och som sagt, med gissning att det rimligtvis är Greenwich Village. Och så här tror jag nog, alltså det satt nog folk, alltså jag vet inte, nu ska man väl vara typ dollarmiljardär för att kunna bo i Greenwich Village, men så var det ju så inte på den tiden, utan det var väl lite som jag flyttade till Stockholm och bo på Söder på typ 70-talet eller någonting, att det kunde man liksom göra så, ja, typ konstnär med någon form av inkomst.
Du lyckades väl nästan.
Ja, jag kom nästan med på det tåget. Du är ju här idag, men det måste ju vara i kraft av dina komikermiljoner.
Jag känner ju, alltså så när jag lämnade seriebranschen för andra konstformer inom underhållning, så märkte jag att oj vad mycket mer pengar det blev.
Ja.
Serier, speciellt då när serier liksom var ju inte på sin topp.
Nej.
Kanske då runt millennieskiftet.
Nej.
Eller när jag började experimentera med annat.
Ja.
Eller ja, 2010 kanske det var.
Jo, du visste vad du gjorde.
Ja, jo. Ja.
Men sen bara nu när vi var på en film där där så att säga serietecknarens tillvaro, alltså i en film som är liksom super orealistisk med Bugs Bunny-aktiga skämt, men liksom hur det är att vara serietecknare. Det är nog ganska mycket som det var. Men då tänkte jag komma till, och det här är någonting som överraskade mig, men det här var en film jag inte hade sett tidigare, som jag såg som förberedelse till den här podden. Nu måste jag ta en kort paus bara och kolla.
Okej.
Jo, den filmen heter That Certain Feeling och är just med Bob Hope, och den är gjord året efter, från 56. Och den här handlar då inte om serietidningsindustrin eller seriedebatten, utan här är vi så att säga fortfarande bland de här alltså väldigt liksom framgångsrika tecknarna som tecknar för dagspressen, som tjänar bra med pengar och som är någon sorts kändisar.
Vilken feeling är det de pratar om?
Alltså det är lite, ska man gå på Bob Hopes känsla, så att filmen bygger väldigt mycket på, han hade ju en sorts persona som komiker, att han hade väldigt dåligt självförtroende, han var framförallt ganska feg.
Han hade det som persona också?
Ja, det hade han. Och alltså man skulle nästan kunna göra en speciell podd bara om Bob Hope, för att han, när han blev riktigt populär, det var ju under andra världskriget.
Mm.
Och han spelade då in...
Han var liksom, som jag har fattat det, en av USAs mest kända personer.
Ja, verkligen. Och han blev det genom att, så att säga, under kriget just spela fegisar för en publik, alltså av soldater i fält. Att de såg att, ja, men jag är i alla fall modigare än den där tönten.
Ja. Det var klassiska loser-grejer på precis. Film. Och så, man älskar ju... Man älskar, det är ju delvis därför man älskar antihjältar.
Ja,
man
exakt.
Känner så här, ja, men jag är i alla fall schysstare än Joe Matt. Ja. Kanske mindre ja. Snål eller någonting. Men Bob Hope, jag läste också att han hade, hans show, liksom, det var liksom för, ja, men säkert så här 30-40 000 ibland liksom i publiken.
Ja.
Och då så åkte han till någon stad, om låt oss säga att han ska åka till en halvstor stad i Houston eller någonting liksom, och så men då lät han typ tre skämtskrivare åka dit några dagar innan och läsa dagstidningar och skriva dagsaktuella lokala skämt som han sen fick och kom dit och liksom uppträdde. Så han hade så mycket pengar att han kunde liksom åka dit skämtskrivare, och så blev det dagsaktuella lokala shower liksom och skämt.
Jo, det stämmer. Alltså han hade ju, alltså nu bara antar jag att, jag menar, i ditt fall så vet jag väl ganska säkert att du skriver dina egna skämt.
Mm.
Men så var det ju inte nödvändigtvis på den här. Så Bob Hope, han, alltså kan det vara så att han i vissa sammanhang betraktas som den första stand-up-komikern, eller i alla fall en pionjär?
Nej, jag har aldrig hört att han skulle räknas som det. Det fanns ju absolut folk före honom. Men han kanske var den första riktigt stora stjärnan.
Ja, så kan det kanske vara. Så som sagt, stand-up-historia är inte riktigt mitt ämne. Men han var definitivt så stor att han hade ju en stab av anställda författare. Precis som du beskriver det här, att de kunde åka till en stad i förväg.
Och man var ju tvungen att göra det då före internet, att man kunde, svårt att läsa lokalnyheter annars.
Ja. Men i den här filmen That Certain Feeling, där tar han så att säga med sig den här, så att säga, loser-personan fast till serievärlden.
Mm.
Så att han spelar en assistent till en väldigt framgångsrik tecknare av en populär dagspressserie.
Mm.
Och alltså sättet som det här skildras på är faktiskt otroligt likt hur det fungerade i verkligheten. Därför att de här riktigt populära tecknarna, de blev liksom enormt efterfrågade som offentliga personer. Att de var med på talkshows, de skulle liksom åka runt på colleges och hålla föredrag. De kunde liksom göra lite allt möjligt. Så att en person, när man skulle liksom sälja in och etablera en serie, då gjorde man ju, så att säga, då gjorde man ju jobbet själv. Men hade man väl en framgångsrik serie, då anställde man en hel stab av medarbetare. Att man kunde, man kunde ha en stab med just, alltså, skämtförfattare, med någon som tursade ens teckningar, kanske någon som var specialist på bakgrunder. Alltså det var som en business, för det här drog in mycket pengar. Och den här filmen handlar om... just att Hope, som i det här fallet då är en väldigt schysst och väldigt skicklig tecknare, men med uselt självförtroende, blir anställd hos en enormt superdryg typ verkligen som har den här liksom framgångsrika serien och som åker runt och glassar medan Bob Hope tecknar serien åt honom. Och filmen är, alltså det är inget mästerverk, men det, alltså jag blev faktiskt förvånad över hur nära verkligheten, hur nära så att säga, hur nära liksom det faktiskt gick till att göra en dagspressserie på 40- och 50-talet som den här filmen ligger. Sen är ju så att säga detaljerna inte, de har inte bemödat sig det minsta om att det ska se ut som på riktigt. Så att när Bob Hope sitter och tecknar, då har han på sig en skjorta helt utan tuschfläckar och fluga. Och liksom sitter och alldeles uppenbarligen vet knappt hur man håller en penna eller någonting. Så det har de inte jobbat på det minsta. Men liksom allt som liksom kretsar kring
industrin.
Industrin är faktiskt väldigt, väldigt realistiskt skildrat.
Men du skulle säga att artists and models är mer sevärd?
Jag tycker nog att båda är... Men artists and models är nog en roligare film. Och dessutom att den här That Certain Feeling, den finns på YouTube. Men det är risig upplösning. Så jag provade först att se den på min iPad. Men upplösningen var så dålig att den såg ingen vidare ut där heller. Så sen provar jag att se den på telefonen. Och den är liksom lagom, alltså upplösningen är helt okej på telefon. Men för mig var den mest intressant bara för att, men oj, de har faktiskt liksom koll på det här. Och det var inte riktigt van vid med filmer från den tiden.
Och du kommer inte på vilken känsla det var de syftade på som var That Certain Feeling. Jag skulle gissa på att bara gissning är att det är en kärlekshistoria också.
Ja, det är.
Och att The Certain Feeling är då love. Det är inte det.
Så kan det. Alltså, som det nästan alltid var med Bob Hopes filmer. För han var ju då... Alltså han var ju verkligen så liksom allsidig entertainer. Så han var ju liksom... Nu sjunger han, kunde dansa. Och det är nästan alltid musiknummer med i filmerna. Och filmen lanserar en låt som heter That Certain Feeling. Och det är en... den hör till en kärlekshistoria. Just ska jag säga, alltså om, för jag vill ändå inte avråda från att se den här filmen, för att den har ett verkligen enormt roligt parti. Och alltså om vi då kommer in på kärlekshistorien, då är det så att den här väldigt framgångsrika tecknaren, han ska precis gifta sig, och den kvinnan han ska gifta sig med är alltså Bob Hope då, alltså i form av serietecknare, hans före detta fru. Så att han är inte bara liksom arg på att han är otroligt dryg och han tjänar mer pengar fast det är Bob som gör jobbet, utan han ska dessutom gifta sig med hans före detta, ja, med hans exfru. Men då finns det en sekvens, då märker man att det finns liksom ändå känslor kvar mellan dem, och ju drygare så att säga den här etablerade tecknaren är, desto mer så börjar hans blivande fru få lite kalla fötter. Och det är någon sån här väldigt liksom tillkämpad, man måste på något sätt förklara att de hamnar tillsammans i den här tecknarens lägenhet, och det uppstår någon sorts, hon kan inte åka hem, jag tror att det är så att de förklarar, det är någon tunnelbanestrejk och hissen fungerar inte eller något. Men då är de i alla fall i den här liksom väldigt flotta lägenheten, och just, ja, lite som här då med att det står mycket sprit framme, och det slutar med att de blir rätt packade och det blir någon party, och man, det här är en film från 56, men det framgår ändå tydligt att det slutar med att de har sex. Och det är väl det som tror jag då är That Certain Feeling, när de liksom kommer tillsammans igen.
Men det kan också vara bara att det var en hitlåt. De tänkte att den här låten var en hit. Vi ska köra, liksom, vi ska glida på succén av låttiteln också.
Jag är lite osäker, men alltså, som sagt, det är liksom inte så här liksom superuttänkt någonting egentligen, tror jag.
Men den blev sugen på att se också. Var det den där Al Capt hade en
just
cameo?
Just det, det kan man ju så säga bara...
Jag har sett på dina sociala medier,
just
så har du postat upp mycket...
jag har ju lagt ut bilder medan jag har sett de här filmerna. Och där kan man ju så säga bara tillägga att Al Capt, han är ju då med som sig själv i egenskap av kändis.
Han gjorde Knallhatten.
Alltså det är en jättebra, alltså oerhört så att säga begåvad serietecknare, men... möjligen den största skitstövel som någonsin har hållit i en tuschpenna. Att jag kan säga att om det hade funnits MeToo på Al Capps tid, då hade han blivit cancelled inom 3 sekunder.
Okej, okay. jag har hört det ryktet också.
Ja.
Och när jag läste en Elvis-biografi så har jag fan med att det var en sekvens där Al Capp blev utkastad från en fest då.
Ja.
Han var ju liksom en sån kändis som...
Ja.
Eller att han inte blir insläppt.
Ja, förmodligen med goda skäl. Alltså han,
men var det att han tafsade? Eller var det,
alltså det var betydligt värre än så. Alltså det rörde sig om våldtäkter i hans fall.
Okay. Men han blev aldrig anmäld eller dömd? Eller?
Nej, alltså han hade... Alltså väldigt rika och framgångsrika personer hade ju en förmåga att klara sig undan det här. Men det blev ändå så att det... alltså hans karriär... Han kunde ju fortsätta med sin serie, men när så att säga det här började komma ut så det blev inte riktigt vad det hade varit. Det finns också en biografi om honom, så att, alltså det är verkligen inte bara rykten, utan han kan tävla med Harvey Weinstein.
Okej, okay, ja. Ja, men intressant. Men han var med bara en kort sekvens.
Ja, han är som sagt, och då han fortfarande är liksom bara här i liksom den så här goe gubben Al Capp.
Okej. Okay, ja. Nästa film. Har vi kommit till... För du bad mig se,
just
eller
det.
Du skrev,
ja.
Vi kommer att prata mycket om How to Murder Your Wife.
Är det ja, och det är det så att säga. Det, ja, och det är ju då också en... och får man väl säga... nästan bizarr karikatyr av just den här, alltså dagstidningsserietecknaren som en enormt rik playboy.
Ja, för den här filmen kommer jag ihåg att du pratade om redan när vi jobbade tillsammans på Egmont för 20 år sedan.
Ja.
För att det var att du tyckte, ja, men jag kommer ihåg att du nämnde det, att det var, ja, men berätta lite om hur han framställs som serietecknare.
Alltså det som så att säga gjort ett outplånligt intryck på mig, det är just hur han presenteras i filmen. För att filmen börjar ju så att säga inte med serietecknaren, utan filmen börjar med en bild på ett townhouse på Manhattan. Alltså det är inte bara det att han har en liksom flott lägenhet, utan han har ett eget hus på Manhattan.
Mm.
Och sen så zoomar den in på hans butler.
Ja.
Så den här serietecknaren, för det första äger den ett townhouse, för det andra har han en butler.
Ja.
Och den här butlern börjar så att säga beskriva hans playboy livsstil.
Mm.
Och jag har nog sällan så att säga tappat hakan så rejält som jag gjorde när jag såg den här inledningsscenen första gången.
Uh-huh.
För jag kan säga att om det finns två saker som definitivt inga svenska serietecknare skulle tro ytterst få serietecknare, så ska man bara säga något som alla har gemensamt, att ingen äger ett townhouse på Manhattan, ingen har en butler.
Men jag tänker inte ens på den tiden då när de var multimiljonärer, liksom sådana som Al Capp eller alltså, han som tecknar Snobben och sånt där.
Nej, ja.
Hade väl haft råd med en butler?
Det hade de nog, men grejen är att de var så att säga inte alls den sortens personer.
Nej.
Utan det fanns så att säga rejält, det fanns väldigt, väldigt rika serietecknare på 50- och 60-talet, och man skulle faktiskt kunna göra...
Charles M. Schulz.
Ja, Charles M. Schulz. Ja,
han är att säga han som tecknar Snobben.
Ja, det stämmer. Och han var ju i många år så... Det görs ju ibland sådana här listor, alltså USAs rikaste entertainer. Så han var ju så att säga med på sådana listor. Att han var typ... jag säger att om jag vet inte om säger Bill Cosby var etta, så var han kanske trea eller något sånt där. Så han tjänade enorma pengar.
Jo, det var mycket merchandise
väldigt mycket.
Och sånt där. Men...
och alltså man skulle, alltså om man nu tar den här så att säga, lite playboy-aktiga livsstilen, så det fanns, alltså man skulle kunna göra en tv-serie som var lite som Mad Men om serietecknare på den tiden. Alltså man tog Mort Walker som gjorde Knasen och de liksom i hans krets. För det här var ett gäng tecknare som De levde ju liksom förortsliv, fast väldigt liksom rikt förortsliv. Det fanns en liten serietecknarkoloni på Connecticut, som är alltså en delstat som ligger alldeles bredvid New York. Mm. Och där fanns det liksom en koloni med serietecknare som liksom levde ett sånt här dry martini-liv och gick liksom direkt till golfklubben när dagens stripp var klar och sådär. Men alltså det var inte den här sortens liksom Hugh Hefner playboys.
Nej, för den här killen i How to Murder Your Wife, det är ju också det att hans butlern ska ha hans martiniglas kylskåpet eller frysen eller fram tills. Och sen så börjar det med liksom att han, man ser några här högklackade skor ligga.
Ja, det är någon brud som har varit där. Ja. Då, som,
och han är väldigt då inne på att inte gifta sig den här serietecknaren. Jag tyckte att alltså filmen, den var inte jättebra överlag.
Nej, det kan jag hålla med om.
Men den hade ett väldigt starkt skämt, tyckte jag, när hans kompis som ska gifta sig. Och så är det någon gubbe där som säger så här: I've been married for 25 years and I haven't regretted one day of it. Och så säger han: October the 3rd, 1941 was the day I didn't regret.
Ja.
She was at her parents' house.
Ja.
En snygg ordlek.
Nej, men alltså det säger väldigt mycket om vilken sorts film det är. Alltså det här är ju, alltså den här filmen har ju egentligen inte så mycket med serietecknare att göra, utan jag tror för att alltså i grund och botten så är det ju en sorts liksom satir om den här Playboy-livsstilen. Att de, liksom, de har ju drivit det så att säga väldigt långt. Att liksom allt i livet går ut på att man ska liksom tjäna jättemycket pengar, ha en massa prylar, ha liksom tillfällig sex med olika kvinnor, men absolut inte gifta sig. Mm. Det är liksom det som livet går ut på. Sen så trillar väl filmen på något sätt ändå liksom dit att den blir ju... Den blir ju så att säga liksom en del av den ändå rejält sunkiga kvinnosyn som den på något sätt ska driva med. Alltså det är en ganska underlig film på det sättet.
Ja, det är en väldigt ambivalent på det sättet. Ja. Alltså för den börjar med att han då, han är en playboy och serietecknare. På lite som i Hoppsan, fast ännu värre, så skildrades, alltså han agerar ut scenerna som han tecknar, liksom om det är en sån maffiascen där någon ska bli skjuten och hänga i ett rep ut från en byggnad, då har han skådisar som gör det i verkligheten och så fotograferar de av det, och sen liksom tecknar han, så det är liksom ännu mer orealistiskt än Hoppsan, hur det går till att vara serietecknare.
Ja.
Så det, liksom, det är som att de spelar in en film först nästan, fast med bara stillbildsfoton. Och så är han serietecknare och han jobbar väldigt lite för att kunna tjäna de där pengarna, och man vet hur lång tid det tar att teckna en stripp om dagen, så han
precis.
Väldigt ofta på sin så här herrklubb och sportar där.
Ja.
Och han har väldigt mycket tid och göra olika grejer som inte är att teckna serier.
Nej, så att, alltså, hade de haft så att säga minsta ambition att det skulle ha någonting med verkligheten att göra, då skulle han ju, som det var i den här Bob Hope-filmen, då skulle han ju ha anställt assistenter för att göra jobbet.
Ja, och sen, det hade han inte.
Ja, sen hade han kunnat vara ute och dricka martinis. Men, men så är det ju inte, utan man ser honom väl... Alltså, det är väl
jag kan tre tillfällen.
Ja, alltså, oerhört få tillfällen.
Som man sitter och tecknar.
Sen en annan lustig grej som jag faktiskt inte hade tänkt på förrän jag... Den här filmen såg jag ju om nu inför det här avsnittet. Och att han är ju faktiskt lite grann en pionjär för självbiografiska serietecknare.
Vem då? Den här killen som...
Ja, alltså Ford heter han. För att när han gifter sig, Bash Brannigan heter han, seriefigur, då gifter sig ju Bash Brannigan också. Och så började det så att säga bli lite av hans eget liv som gift i serien. Och den här titeln How to Murder Your Wife, det är att han till slut så inser han, men han kan ju liksom, för att den här Bash Brannigan, han ska ju vara någon sorts actionhjälte och superspion, och så började det liksom, det började nästan bli någon sorts Lilla Fridolf av serien, att han blir lite såhär toffelhjälte, och det är den sortens skämt, och det får ju liksom lite garv. Alltså filmen är ju liksom lustig, den har, alltså ett skämt som jag tyckte var kul var just att han har ritat sådana här toffelhjälteskämt, och utanför hans townhouse, det är ett running här, det pågår hela tiden byggnadsarbete som stör honom.
Mm.
Och då sitter en byggjobbare på en byggnadsställning och läser ett av de här toffhjälteskämten och garvar åt dem. Då ser han genom fönstret.
Det är väl B-skämt alltså, i själva serien han tecknar.
Ja.
Det är så här, för det bygger mycket på hans liv. Och så är det så här att de bjuder hem något annat par, han och hans fru, och så spiller de en gryta med liksom tomatsås eller sånt över en kille. Eller han spiller det över sin kompis, råkar då, han snubblar. Mm.
Ja.
Och sen så är det slutklämmen i liksom seriestrippen, det är bara att han så snubblar och spiller ut en gryta med tomatsås. Och sen alla tycker det är så svinkul, han träffar någon som säger så här, ja det där när de spillde tomatsås, det var kul. Att det är så här, det är ingen twist, det är
Ja, alltså det hade man nog inte riktigt kommit undan med ens 1955. Utan
så alltså den dåliga skämt? Eller?
Nej, jag tror inte det.
Nej, det var orealistiskt på många sätt.
Ja, och så en annan film som är... en annan sak som är väldigt underlig, det är just att... Alltså hur den här kvinnan som han gifter sig med, hur hon skildras. För att han gifter sig så att säga av misstag på fyllan.
Han är full, ja.
Alltså han är på en fest och... Den här kvinnan, det är alltså en tjej som sånt där som man ser i gamla västernfilmer eller skämtteckningar. Det är en tjej på en härmiddag som hoppar upp ur en tårta.
Men man får aldrig se när hon hoppar upp på tårtan i själva filmen.
Det kanske man inte gör, men det är ändå
det
så.
Det kommer in med en tårta och sen så är det klipp till när han vaknar nästa
morgon. Ja, just det, det är så det är. Det är väldigt, man får liksom tänka sig. Men och hon är ju italienska då, hon talar inte engelska.
Även skådisen var det, va?
Ja, även skådisen var det. Men alltså hon får ju inte ens ett namn i filmen. Alltså hennes förnamn nämns aldrig, utan hon presenteras som Mrs. Ford. Jag minns inte exakt vad som är kriterierna för Bechdel-testet. Men alltså, om
kvinnor ska prata med varandra och de ska prata om någonting annat än män.
Ja, men om man då... sänker ribban jättemycket att en kvinna som är med i en film bör åtminstone ha ett namn. Alltså den här filmen uppfyller inte ens det kravet.
Men jag minns att de har två kvinnor som pratar med varandra i alla fall. Alltså hon har Miss Ford och hans kompis fru pratar med varandra i någon scen. Men det frågan är om de pratar om någonting annat än män.
Nej, men det är min känsla är att de pratar nog om sina män.
Ja, jag tror också det.
Så att, som sagt, det här är... Alltså jag har lite av en fixering vid den här filmen. Jag har sett den 3 eller 4 gånger nu.
Jag minns det för 20 år sedan.
Jag har fortfarande inte kunnat släppa det.
Ja, men han har ju väldigt snygg lägenhet.
Ja, oerhört. För att, det är verkligen en besynnerlig film. För att den är också... Alltså de flesta av de här filmerna där serietecknare är med, det är liksom ofta filmer, det är sällan liksom så här stora påkostade produktioner, utan det är ofta liksom lite så där kanske inte riktigt B-filmsaktigt, men det var liksom verkligen inte kioskvälten. Men det här är verkligen en... Alltså filmen är ju skitsnygg. Det är alltså stora stjärnor, det är Jack Lemmon.
Vad heter hon som spelar Miss Ford?
Alltså hon heter Virna Lisi och inte jätte... det kändes. Alltså hon var italiensk skådis, så tror jag inte fick någon sån här jättestor Hollywood-karriär. Han däremot, alltså tecknarens butler, han heter ju, alltså en skådis som heter Terry Thomas, som var alltså en stor komiker först i England och sen i USA. Och den är också väldigt, alltså den har liksom verkligen så här production values, alltså de har, det är liksom snygga miljöer, den är väldigt snyggt filmad och sådär. Men som sagt så har den det här liksom väldigt svaja innehållet.
Ja, manuset är lite CSA.
Men som sagt, alltså, vill man se... För det här är ju rimligtvis den film med en serietecknare där tecknarens liv tror jag är så långt ifrån en riktig serietecknares liv man kan komma.
Hoppsan skulle jag nog säga.
Ja, kanske.
Ganska långt ifrån... Men jag tänkte på den här, jag tror det var i den här Henrik Schiffert och Fredrik Lindströms föreställning Ljust och fräscht.
Ja.
Då snackade de om filmen American Psycho och att Schiffert det första han tänkte på vad snyggt han bor. Att
ja,
det var det som han tog med sig från.
Ja.
Det kan vara lite, det var kanske det jag tog med mig mest från den här filmen.
Ja, så var det nog så här lite grann med mig också tror jag. Det var. Men sen kan du göra så här lite... Eller vet, en naturlig övergång, men det är faktiskt, det här är, tror jag, någonting vi pratade om redan på Egmont där vi jobbade tillsammans, att jag minns i alla fall att jag då såg en film som då var ganska ny på tv som heter Chasing Amy, som också handlar om serietecknare. Och visst snackade vi om den, tror jag, på när vi var på Egmont också.
Ja, det kanske vi gjorde. Men jag för mig, vi har snackat om den nu när jag har pratat med dig om att jag skriver ett filmmanus i serietecknarmiljö. För det är nog den filmen som dyker upp först i mitt huvud när man pratar om att skildra serietecknare. Det är då Kevin Smiths film som var hans tredje film, tror jag. Clerks och sen Mallrats och sen Chasing Amy.
Japp.
Om jag inte minns fel.
Det stämmer.
Men då är det Jason Lee och
Ben Affleck,
Ben Affleck, ja, som spelar ett serietecknarpar som tecknar en serie som heter Blunt Man and Chronic.
Just,
alltså en knarkparodi av Batman och Robin. Yeah. Och så är det en kärlekshistoria också. Och den är väl ganska, alltså hur serietecknare skildras där är hyfsat trovärdig.
Alltså jag uppfattar det som till och med, skulle jag säga, mycket trovärdigt.
Ja, jo, det är ingenting där som sticker ut som man säger, när så går det inte till riktigt.
Nej.
Utan de är på seriemässa, något som jag vet inte om det är Comic-Con eller någon mindre. Det är trovärdigt. Och hon är också serietecknad av Joey Adams karaktär i filmen, som då, hon heter inte Amy utan...
Nej, utan det är väl Kevin Smith själv, tror jag, som är med. Det är väl en scen...
Han spelar ju då Silent Bob.
Just det, och han berättar om någon tjej som han har, tror jag, försökt bli tillsammans med, men det funkar inte.
Ja, han hade... Ja, och den relationen som han beskriver där, det är då Kevin Smiths relation med Joey Adams som spelar huvudrollen, den kvinnliga huvudrollen i filmen. Och han beskriver sin svartsjuka och sin manliga osäkerhet och sånt där i en lång, lång scen.
Ja.
När han sitter på något café eller någonting.
Nej, för man får ju absolut intryck. Alltså, du kan ju Kevin Smith mycket bättre än jag. Han är ju, så att säga, han har väl skrivit lite seriemanus ibland kanske.
Damn.
Men det känns ju verkligen som att det här är en miljö som han kan inifrån. Och, alltså, min känsla är att man måste ju ha tagit ganska mycket från sitt eget liv för att, för den här filmen känns ju verkligen väldigt trovärdig.
Ja, han är kompisar som är serietecknare. Ja. Han var nog mer serieläsare och seriefan än serieskapare. Men jag tror efter succén med filmerna så har han skrivit en del seriemanus, alltså även till DC Comics och sånt där.
Men alltså, där går vi så att säga verkligen från den ena extremen till den andra, för att den här How to Murder Your Wife, det är verkligen en total fantasi. Och
total fantasi, men jag tänkte, serietecknarna var ju så pass rika på den tiden. Ekonomiskt möjligt att leva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja,
det stämmer.
De var ju med ofta familjefäder, kanske. Alltså, det, på Mark Walker och sånt.
Precis, alltså, det är just det som är saken. Att de var ju... Alltså, sen finns ju då... Alltså, det är också en lite udda grej. Att, alltså, Hugh Hefner då, som skapade hela den här liksom Playboy-grejen, han ville ju som ung bli serietecknare.
Och han
hade hela sitt liv... han släppte aldrig riktigt det här intresset. Han gjorde ju... Alltså, när... för ett tag så var ju då Playboy en väldigt stor tidning och som hade råd att betala väldigt höga arvoden. Han tog ju så att säga in en del serietecknare i den här Playboy-världen och gav dem då mycket, mycket mer pengar än vad de kunde få. Alltså, han tog in folk som jobbade med serietidningar. Och det mest kända exemplet, vi pratade lite om Mad tidigare, det är då Harvey Kurtzman som var den som startade Mad. Han blev ju, mer eller mindre får man säga, uppköpt av Hefner och gjorde i Playboy en serie som hette Little Annie Fanny. Där man väl, om det finns någon som tycker att den är jättebra så blir de väl arga, men jag skulle då säga att han, så att säga, kastade bort sin talang på att göra den serien där så många år. Alltså, han levde ju gott på det, men den blev ju väldigt, väldigt monoton. Och han hade ju, så att säga, ekonomiskt kunnat ha den här livsstilen, men det hade, jag tror vi har väl båda läst samma biografi om Kurtzman.
Ja, den står här bakom mig.
Ja, precis. Mm. Ja. Och han, men han levde tillsammans med sin fru i någon förort och de hade, tror jag, 3 barn. Alltså, det var ju väldigt, det är absolut inte den här liksom, ungkarl, playboy med Martini och sådär.
Nej, det, det var, ja, han, och han, han gjorde väldigt mycket dåliga ekonomiska beslut.
Ja.
Jag tror det var Art Spiegelman som höll tal på Harvey Kurtzmans begravning och rev hem en del skratt med och inledde sitt tal med "Will Harvey Kurtzmans economical advisors please leave the room?" Ja. Men vi måste, det här är så intressant så att vi måste fortsätta i ett Patreon-exklusivt avsnitt. Vi,
okay.
Vi har snart gjort av med all tid i det vanliga avsnittet. Mm. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Japp, häng med, donera en valfri summa och lyssna mer på när vi pratar vidare i det Patreon-exklusiva. Då får jag tacka dig för den här veckans inhopp i arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.